Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Då säger vi väl hej och välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord.
Det gör vi. Underbara.
Det är lika bra.
Underbara
mord mot mord.
Underbara mord mot mord, underbara vi, underbara
ni. Underbara du där ute.
Exakt. Hur är läget?
Alla är så himla goa. Nej men det är bra. Jag är ju i Spanien och sitter på kanske, alltså av alla svajiga mottagningar vi har haft.
Så är det här en svajigaste.
Är det här kanske den svajigaste? Jag har ju en bild på mig själv när jag sitter på en väg på marken i Kroatien.
Just det.
Och försöker ladda upp ett poddavsnitt. Det här känns som att kan nog komma att sittas på en annan väg även den här gången.
Jag ser fram emot fler bilder av den sorten.
Eller hur? Mm. Eller hur? Men du vet, alltså, vi hyr ett hus här då, och så det ska liksom finnas wifi, och det finns wifi, men
man kan aldrig lita på det.
Nej, men så gick vi typ, för han som har det här huset, så gick vi upp på taket, du vet. Och så bara, han bara, det är den här lådan typ, lyfte på en grej, det sprang rakt av ut en ödla. Och bara, okej, okay, det här är inte toppen.
Men det funkar ju.
Ja, men inte han på wifi, rätt. Utan på gamla, goda 3G.
Just det.
Vår vän 3G. Hur mår du?
Du, jag mår jättebra. Vi kom tillbaka till stan igår. The big city.
Hur känns det? Att vara i civilisationen?
Det känns faktiskt bra, måste jag säga. Det känns jättemysigt att vara i stan. Och lite deppigt, såklart.
Ja,
men det gör det.
Men så nu har du och Sigrid en liksom mor- och dottervecka innan, medan Oscar har börjat jobba.
Ja, men lite så. Och den kommer också bli lite Sigrid och morfar vecka, samtidigt som det är lite Anna plus jobbvecka. Så det är lite blandat.
Jag fattar. Mm. Jag fattar, du var tvungen att hoppa in lite grann.
Ja, men det känns ändå mysigt. Och det känns härligt att komma hem och sådär. Så det känns bra.
Hemma va?
Hemma.
Vilken jävla grej.
Borta bra, men hemma bäst, som jag brukar säga.
Men, alltså det,
jag vet inte om du har hört någon gång.
Och du har rätt varje gång.
Underbara.
Alltså jag har hört det innan, men jag visste inte om att det var...
Det är mitt.
Alltså jag visste inte om att det var din.
Jo,
om man säger det. Härligt.
Ja, underbart.
Ja, I men så det känns ju som att det är liksom ändå, det går mot, folk går tillbaka till vardagen lite nu.
Ja, men lite så är det.
Och det är ju något lite så här, nästan lite pirrigt med den perioden varje år, tycker jag.
Ja, faktiskt. Alltså,
skolstart.
Skolstart, exakt. Man känner ju så, nu vill man gå och klippa sig, köpa en ny skolväska kanske.
Penfack.
Exakt. Nej, men det känns mysigt, tycker jag. Jag håller med. Och jag är ju, som du vet, ett fan av rutiner.
Japp. Yep.
Och oj vad de är borta på sommaren.
Har du försökt liksom instifta några?
Inte alls faktiskt den sommaren. Förra sommaren försökte jag ju sådär träna, du vet, göra sådana saker.
I år men förra sommaren gick du på läger.
Ja, exakt. Träningsläger. Mm. Två stycken. Yeah. Nej, men då försökte jag verkligen liksom ändå försöka ha någon slags normalitet. Jag har inte haft det alls den här sommaren. Vilket jag tror skönt, är eller? Väldigt bra för mig.
Det tror jag.
Men det betyder bra. Också att jag längtar mer än någonsin till att get back in that saddle. That routine saddle. Yep. Eller något.
Ja, men Jag förstår, jag hör dig. Och ser även fram emot jag att vandra i samma sadel, om man säger.
Ja, och det gör du ju snart.
Så säger man. Ja, men det gör jag. Det gör jag absolut. Än så länge så är vi lite grann i sånt... men i det här huset då så har vi en pool här. Där vi just nu håller på med att liksom utveckla väldigt många olika så poolaktiviteter. Olika poolutmaningar.
Kul!
Du vet ju om att jag är ju som ett barn egentligen när jag badar.
Jag vet, jag älskar alltså, det.
Jag vill ju liksom stå på någons axlar, typ, hämta något på botten. Väldigt praktiskt är då att det bästa min dotter vet är att kasta stenar i poolen som hamnar på botten.
Och så får du
hämta jag
då
i sin tur kan, i min tur kan hämta. Ja. Så det är ett perfekt ekosystem. Jag känner verkligen att vi bondar.
Ni är verkligen
så bra.
Hon tycker att det är together.
Toppen. Ja, vi, tack snälla. Kul att jag ändå blev glad.
Om du hade tvivlat så är det här tecknet.
Ja, det här är verkligen tecknet. Nej, men så om du har några schyssta poolutmaningar så får du gärna liksom send them my way.
Du vet ju hur jag är när jag badar. Det händer väldigt sällan. Så att, men jag ska prata med min mamma, hon är ju också en badfantast. Så återkommer jag.
Jag och din mamma, men to be.
Verkligen. Du, Sally och mamma, ni ska åka till ett badland. Alltså min mamma pratar fortfarande om när hon var med min syster i Bryssel av alla ställen på ett badland. De åkte.
Jag har redan pitchat här att vi ska åka på en sån. Ah, fy fan vad roligt. Att jag vill ju åka på en sån aquapark här. Absolut.
Fan vad nice. Det tycker jag är frikul.
Ja, det är fan riktigt nice. Ja, det är skitkul att åka.
Det är som du och jag på Liseberg.
Du älskar ju. Exakt. Men alltså vi måste tillbaka till Liseberg. Jag tänkte på det alltså igår.
Alltså du?
Om hur roligt
vi
det
var. Vi måste tillbaka. Men vet du vad jag tänker också? Vi går på Grönan under tiden.
Lund. Det gör vi. Det gör vi absolut under tiden.
Bra. We have a date.
We have a date. Men bra. Men du, har du läst något, lyssnat, sett något?
Jag tittade i morse, så vaknade jag jättetidigt av någon konstig anledning. Då tittade jag på en brittisk kriminalare som heter Grace. Som jag tror nog att det här är säsong 2. För att när jag började titta så tänkte jag, jag känner igen den här killen. Mannen.
Är det typ lite så att han är lite så dirty cop,
nej,
bad cop, fast egentligen inte mode, nej?
Nej.
Nej, alltså om det, då tänker jag fel, för att i den serien som jag tänker på så visar det sig direkt, det var ingen spoiler.
Nej.
Det är bara att jag tänker på en annan serie.
Nej, det är nog inte det här.
Perfekt.
Utan, precis, det finns flera säsonger ser det ut som här.
Serier. Ja.
Det med.
Det finns flera brittiska kriminalare.
Exakt. Och det är typ som små... Det är liksom serie, fast det är som små filmer. Så det här avsnittet var 1,5 timme. Och så blev det liksom klart, det här fallet. Och sen så nästa gång är det klart. Det var så lagom och gött att titta på.
Men jag har lite svårt för de här superlånga avsnitten som känns som att de blir allt bara liksom mer och mer vanligt. Typ. Alltså 1 timme tycker jag verkligen är... Det räcker fint
vet
för
du?
Mig.
Jag tycker 40 minuter räcker fint.
Ja, 100%. Jag vet, men 1 timme kan jag ändå liksom tolerera. 1,5 timme, det är verkligen en film på 90-talet. Och det är inte okej.
Ja, men när vi ändå pratar om det. Varför är filmerna 3 timmar
så långa nu? För att tv-serierna är 1,5. De var tvungna.
Just det, det hänger ihop. It's connected.
Nej men alltså, det är ju, jag vet, alla filmer, för man minns ju hur sinnessjukt det var när Titanic kom och den var så fruktansvärt lång. Den längsta filmen som man någonsin hade sett, någonsin.
För det var det ju, det var ju typ att folk bara, man måste ha med sig massäck på bio.
exakt så. Numera, då hade man så här mer varit så här, ska vi se Titanic, har du ingen längre, hade man sagt. Och man bara, jo det har jag,
du, alla ser alla filmer. Vi ser alla Harry Potter-filmer i ett streck. Det är ändå kortare än en ny film idag.
En normal film, ja, 100%.
Drömmen att göra det. One of these days.
Det kan vi också göra. It's a date. Okej, men Grace, sa du att den är det? Och finns på?
SVT Play.
Ja, SVT är fan bra på att plocka in de här brittiska deckarna.
Det är de. Har du någonting?
Jag har en podd som jag kan berätta om, som jag har börjat lyssna på, som är en Wondery-podd, som så ofta annars, som heter Who Killed Daphne?
Okej.
Okay. Den handlar alltså om ett maltesiskt fall som jag hade funderat på att göra här, men har känt att det varit lite liksom alltså, omfattande att sammanfatta det i vårt format. Mm. Och vilket ju, att det nu då kommer en hel jävla poddserie om det, bekräfta liksom min bild, helt enkelt. Så att jag tänker istället för att jag gör det, så kan jag liksom tipsa om den här podden. Det är mordet på en kvinna som heter Daphne Caruana Galizia, som är på Malta då, som sagt. Och hon har varit lite så här, men liksom en frilansande journalist som har liksom en blogg typ, och är lite så här, skriver bara liksom, du vet, skvaller, men också har börjat gräva i lite grejer, mm-hmm. liksom. Och som dör i en, jag tror att det är en, alltså en bil, alltså hennes bil sprängs liksom.
Okej.
Okay. Och hennes son.
Det hände för övrigt i Grace, första avsnittet.
Ah, en bil. Nej, men, och grejen är att alltså, det är liksom hennes son som också är journalist. Han är liksom med och driver på den här utredningen tillsammans med liksom ett litet så nätverk av andra journalister, andra grävande journalister från andra delar av världen typ. Så att det liksom är som att de kommer tillsammans som ett litet sånt du vet, superhero team av grävande journalister, som är då just att det är hennes son som liksom är med och utreder mordet på sin mamma typ, för att ge henne rättvisa. Väldigt så här, du vet, välproducerad och bra liksom. Ja, jätteintressant och sorgligt. Så Who Killed Daphne, en podcast.
Bra.
Jag tror att det är det jag har faktiskt.
Men det var inte så lite.
Nej, men eller hur? Tack snälla. Men vi sätter väl igång, eller?
Ja.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Då är vi tillbaka. Och det är då alltså jag som börjar den här veckan. Och då tänker jag att jag börjar ungefär så här. 1927 föddes Hilka Hillevi Pylkkinen i byn Krotila i Kuukkimäki i västra Finland. För ja, vi ska till Finland idag.
Äntligen, ljuvliga Finland.
Mm. Ja, men det är faktiskt...
Det är dags.
Vi är lite dåliga på våra liksom, nordiska grannländer.
Mm, jag håller med.
Vi har gjort, du har ju varit i Norge några gånger, vi har gjort något. Men det, jag känner att jag...
Jag gillar det.
Ja, exakt, precis. Bra, bra. Och hon växer då upp och träffar en 7 år äldre Pentti Frans Olavi Saarinen. Och de gifter sig. Och tillsammans så flyttar de in i Hilkas barndomshem. Och det är liksom, alltså, som ligger då i den här Krotila byn. Det är liksom en liten, ganska ensligt liggande stuga. Med lite så gårds... Alltså lite lador och så runt omkring, som jag förstått det. Och den stugan verkar ha varit hennes far- eller morföräldrars till en början. För när de dör då så ärver Hilka stugan. Så den är hennes, liksom, men de flyttar in där. Mm. Hilka och Pentti får 5 barn. Det äldsta blir omhändertaget i princip så fort det föds. Men de andra 4 barnen tillbringar då sina första år tillsammans med sina föräldrar i den här stugan i Krotila. Så Hilka var liksom en snäll och så här godhjärtad människa, men det var ingen bra hemsituation för barnen som hon, eller som de kunde erbjuda, om man ska säga, för att Pentti var väldigt våldsam.
Okay.
Framförallt så var han våldsam när han drack, och det gjorde han ofta. Och han var liksom vidrig mot Hilka. Alltså han gjorde verkligen hemska saker mot henne. Han attackerade henne för typ vad som helst, du vet, så högg henne med en gaffel. Nej. För att han typ tyckte att hon åt som en gris. Alltså såna jävla fruktansvärda vidrigheter som bryter ner någon både fysiskt och psykiskt liksom. Och det händer många gånger att Hilka och barnen tar skydd hos grannar i byn när han typ till exempel jagat henne med en yxa.
Nej.
Han typ så tvingade henne att äta salt. Alltså du vet, han gör massa jävla vidrig skit helt enkelt. Och de här grannarna ser också då skador som Pentti ger Hilka. Och kanske är det någon av dem som kontaktar socialen. Jag vet inte om han var våldsam även mot barnen. Nej. Det är väl mycket möjligt. Men jag vet inte det liksom. Men han är fruktansvärt våldsam mot henne. Någon, och liksom myndigheterna får då upp ögonen för den här situationen. Så alla barnen kommer att omhändertas av myndigheterna och placeras i fosterhem.
Okej.
Okay. Och det som är hemskt med det är ju att Hilka får ju inget stöd.
Nej.
Alltså, så hon blir ju kvar hos den här super våldsamma mannen. Och julen 1960, och det här är också jävla rörande, julen 1960 så har Hilka bjudit in barnen att fira jul hemma hos henne och Pentti. Så de uppmanar liksom fortfarande kontakt upp, och men det är bara deras äldsta son Seppo som har tackat ja. Och jag vet inte, de andra är ju yngre, det kanske är så att de inte, du vet, inte anses vara en bra idé på grund av, alltså, i deras fosterfamilj eller sådär, det vet jag inte. Men Seppo har i alla fall tackat ja, och hon har liksom verkligen så längtat efter att han ska komma, och du vet så här. Det finns vittnen som har sett henne typ vara ute och hugga en julgran, och hon typ går till en granne och frågar om receptet på någon så här specifik julmat. Alltså, hon preppar verkligen för att sin son ska komma och fira jul, och det gör så ont i hjärtat när man vet vad som liksom komma ska. Ja, för att det känns som att hon,
jag vet inte vad som ska hända
i den här vidriga situationen. Mm. Nej, men du vet ju vad det gör för podd. Mm. Men liksom mitt i den här vidriga situationen så är hon ändå, vill hon ändå liksom fixa fint för sitt barn. Mm. Åh, gud, det är sämst. Seppo då, han är 13 år gammal. Han kommer den 25 december hem till sina föräldrar efter en nätt promenad på 2 mil. Han har med sig en kompis och som har liksom följt med honom helt enkelt. Och grejen är att de kommer en dag tidigare än vad som var planerat av någon anledning. Mm. Och det var väl inte bara att ringa, eller du vet, sådär liksom. Så de dyker helt enkelt upp en dag tidigare utan att någon där vet om det eller liksom har räknat med det. Och när de kommer fram så är det bara Pentti som är inne då. Och han säger att Hilka har gått ut när han har legat och sovit, och han vet inte var hon är. Mm. Och timmarna går och Hilka syns då inte till. Seppo tycker att Pentti beter sig konstigt. Alltså, han kommer senare liksom reflektera över det. Hans pappa håller det liksom släckt i det stora rummet i huset. Han säger att lampan är trasig, men du vet, han håller ändå typ på städa där inne.
Okej.
Och sen så är han typ så, han vill verkligen inte att de ska vara där. Alltså, han låser typ det rummet om sig när han går ut. Och han är verkligen så här, där får ni inte gå in typ. Men vid ett tillfälle så måste de gå igenom det rummet för att hämta lakan i ett annat rum. Och då ser liksom Seppo i mörkret att massor av saker som tidigare legat på en stor murad ugn som är i det här rummet, nu ligger på golvet.
Okej.
Så att den här ugnen, alltså du vet, den ser typ, den är lite som en sån, det är ju absolut inte det. Men du vet, om du tänker en sån napolitansk pizzaugn. Mm. Alltså, den är en stor liksom ugn som man eldar i, som går upp i skorstenen.
Jag fattar.
Så liksom, som sagt, den är murad sådär. Seppo reagerar också på att hans pappa har sår på ena handens knogar. Mm. Och både han och hans kompis känner liksom att Pentti övervakar dem under tiden som de är där. Mm-hmm. Och situationen är ganska obehaglig, och det gör att kompisen lämnar redan dagen efter. Men Seppo stannar hos sin pappa till nyår. Då har hans mamma fortfarande inte kommit tillbaka.
Okay.
Det går ytterligare några veckor, och som jag förstått det så är det alltså någon i byn som till slut anmäler Hilka saknad. Och jag antar att de har liksom hört att han har typ mordhotat henne innan, och de vet om att han är jättevåldsam typ. Så att jag enligt vissa källor så är det någon i byn som anmäler henne saknad. Polisen pratar då förstås med Pentti, och han säger att han inte har någon aning om hans fru tagit vägen, men att hennes ytterkläder, det är en rock, ett par stövlar och typ några handskar tror jag, saknas i hemmet. Och han tror att hon helt enkelt har gett sig iväg och lämnat honom liksom, att hon inte var typ lycklig i deras relation, vilket ju, why should she? Men samtidigt så berättar folk i byn om hans extremt våldsamma beteende, och även då att han faktiskt har hotat att mörda sin fru tidigare. De vittnar också om att illaluktande rök kommit från husets skorsten efter Hilkas försvinnande, och att Pentti vädrat ovanligt mycket med tanke på att det var mitt i vintern och väldigt kallt ute.
Okay.
Men polisen hittar aldrig Hilka. Mm-hmm. Och de kan ju då helt enkelt inte bevisa att hon helt enkelt liksom försvunnit av egen frivilja. Det är ju också rimligt att tänka att man, eller om man har tur eller liksom sådär, man kan ju hoppas att en människa som är i en sån vidrig relation också lyckas lämna. Mm. Så att det finns ju, du vet, hon skulle ju kunna ha gjort det på grund av det helt enkelt. Mm. Så att det blir ingen mer utredning.
Okay.
Men åren efter försvinnandet så återvänder Seppo till sin pappas hem om och om igen och börjar själv fundera på vad som kan ha hänt hans mamma. Mm. Han kollar, alltså han börjar liksom typ ganska systematiskt helt enkelt leta igenom, alltså leta efter ledtrådar typ. Vilket också är så här, han är typ, han är 13 och hon dör.
Alltså det är så
tonåring och bara letar efter sin mammas kropp typ. Det är så hemskt. Så han börjar liksom då så här kolla runt på ägorna helt enkelt. Mm. Alltså du vet, i ladan, runt om i huset. Han noterar att en stor sandhög som tidigare låg i en lada nu är borta. Och han får också då chansen att undersöka den här murade ugnen lite närmare. Mm. Och han tycker att det ser ut som att någon har tagit isär delar av den och sen murat upp den igen.
Men gud, hur kan man se det?
1966. Nej men jag vet, men det kanske typ är så här nyare murbruk på ett ställe. Eller du vet, så tänker jag. Så 1966 så skriver Seppo, som alltså då är 19 år gammal och liksom under 6 års tid typ återkommit sina föräldrars hus, inte för att hans pappa är en toppenperson, utan för att liksom ändå försöka ta reda på vad som hänt hans mamma. Mm. Han skriver ett brev till polisen och han skriver då så här: jag misstänker att min pappa vet mer om min mammas försvinnande än han berättat. Han har uppenbart plockat isär ugnen och sen murat upp den igen. Innan det här hade ugnen inte använts på 7-8 år. När jag kom dit städade pappa huset i mörkret trots att det var ljust i rummet bredvid. Jag tycker att ugnen borde plockas isär. Min pappa kan göra vad som helst. Så han skriver till polisen, men han får inget gensvar. Och han skriver typ alltså flera brev där han liksom säger samma sak, men det ger inget resultat. Året efter, alltså 1967, så skriver han en artikel under pseudonym i tidningen LME som har rubriken "Vart försvinner de? Jag tror att min pappa är en mördare." Och han har typ så här ändrat, du vet, detaljer och sånt för att det liksom inte ska vara tydligt vem det är. Men trots det så säger hans pappa efter det att hans son, alltså typ så här, bryr du dig om ditt så bryr jag mig om mitt. Och sen så tror jag att, alltså, så att pappan verkar ändå liksom förstå vem det är, helt enkelt. Men polisen går alltså inte vidare med något, utan det kommer att dröja fram till 1972 innan något händer med utredningen. Det är alltså 12 år efter att hon har försvunnit. För då har den finska polisen, jag tror att antingen är det på liksom riksnivå eller på regionnivå, men det är inte lokalpolisen liksom. De har fått ge uppdrag att arbeta genom äldre ouppklarade fall och nya utredare tar tag i Hilkas försvinnande. Och i då utredningsmaterialet så hittar man Seppos brev där han skriver att just att han tycker att den här ugnen borde undersökas. Och de väljer liksom att lita på honom, och den 27 november 1972 så har man då tillstånd att göra precis det. Alltså att plocka isär den här ugnen i det här huset. Först tar man med sig Pentti, alltså han har bott kvar i huset hela tiden. Han får följa med till polisstationen och sen så sätter man då igång och plockar isär ugnen. Och man plockar ner stenarna och gräver sig in, för den är då liksom full av sand som jag förstår det. Mm-hmm. Så en dryg meter, och det är lite, alltså jag har lite svårt att förstå hur liksom hur det ser ut eller hur det hänger ihop typ. Men som jag förstår det så är det så att en meter inåt, snarare inåt än neråt liksom, så hittar man någonting. Det är polisen Pentti Punkari som får syn på en stövel. Och han känner på den och inser att det inte bara är en stövel, utan det är en fot i stöveln. Och när man fortsätter gräva så hittar man Hilkas mumifierade kropp.
Nej.
Hon sitter som i fosterställning, klädd i sina ytterkläder, samma ytterkläder som Pentti då sa saknades från hemmet. Och jag antar att på grund av att den har varit liksom i sand, på något, jag vet inte hur det går till, men kroppen är i alla fall väldigt välbevarad. Och dagen efter så kan Seppo identifiera sin mamma på bårhuset.
Gud.
Så hon är då äntligen hittad efter all den här jävla tiden. Och kroppen är som sagt välbevarad. Men trots det så kan man inte komma fram till dödsorsaken. Det finns inga tecken på yttre våld. Det är omöjligt att veta vad som har hänt henne. Åtminstone med den vetskap som fanns 1972. Det kanske hade gått nu liksom. Men då gick inte det. Men trots att man inte vet, tänk att han har bott där hela tiden. Jag tänkte på det här för att jag har gjort ett annat fall just där en man typ murar in, om han murar in sin fru, alltså någon sån, sådär. Och en grej som är så jävla obehaglig med det är att man har ju typ inget annat alternativ än att bara bo kvar. För om man flyttar, då är ju risken överhängande att någon
hittar.
Upptäcker det. Förstår du vad jag menar? Alltså, du har inget annat val. Bara, du får bo här nu. Du har mördat din fru eller din man eller din partner eller whatever. Och liksom, i det här fallet då, lagt murat henne liksom lagt in henne i ugnen. Och sen måste du bara bo där.
Alltså, fy.
Är det... Ja, jag vet. Men trots då att man inte vet vad som har hänt henne och det inte finns några tecken på, liksom, på våld. Man har någon teori om att hon kan ha strypts, men inte liksom, man ser inga tecken på halsen. Alltså så, mm. Det är oklart. Men trots det så åtalas då Penty och rättegången hålls i typ så byskolan i den här lilla byn. Mm. Och det är verkligen fullt pådrag. Alltså det är liksom motsatsen till det här att man så här, vi ska ha rättegången någon annanstans för att det är för mycket uppmärksamhet. Här är precis där det har hänt och alla är där. Mm. Alltså det är verkligen så här, hur mycket folk som helst. Och det är typ journalister, det blir väldigt uppmärksamma till Finland. Det är massa bybor, de flesta får inte plats. Folk står verkligen i kö för att sitta med under förhandlingarna. Under rättegången så hörs då flertalet bybor, alltså ganska många, som berättar om det våld som Penty utsatt Hilka för. Och man får även höra att Penty lånade 75 böcker om mord på Bibblan från april till december 1960. Det hade man ju i och för sig kunnat, alltså, som sagt, man kan, det är inte bara på grund av att man vill mörda någon som man läser 75 böcker. Men det är lite grann, du vet, som att så här, som när man, jag tänker att det här är den tidens version av att man bara, och sen kollar vi hans Google-historik.
Ja,
förstår du vad jag
verkligen
menar? För väldigt många av de här böckerna handlade typ också om att mörda sin fru.
Alltså,
75 böcker, alltså det är många böcker.
Det är för många böcker.
Så han,
det ska inte ens finnas så
åtalas
många
då, och som sagt, nej, verkligen. Det är verkligen.
Sticker ut hakan. Så,
hur många böcker behöver vi ha om att mörda sin fru? Anna, du menar allmänhet? Ja. Eller hur? Toppa laget. Välj ut ett 70-tal, sen är det bra. Men han är då... så att det är liksom... Alltså, uppenbarligen har de hittat kroppen i hans hem.
Mm.
Att han har begravt henne där, det råder inga tvivel om. Liksom. Men att han har mördat henne är ju bara... Alltså, det är ändå liksom circumstantial evidence, typ. Han har utsatt henne för våld innan, han har mordhotat henne innan, han har lånat en jävla massa böcker, alltså du vet. Men det finns ju inget, eftersom man inte vet hur hon dog, så kan man inte heller bevisa att han dödade henne eller hur han dödade henne. Men till slut då så döms han till 8 års fängelse för dråp. Ändå, alltså, något liksom.
Det,
Men bara 1 år senare så är han en fri man. För då har överklagandet gått upp i Turkus distriktdomstol och där har man gått på en annan linje. De menar att eftersom man inte vet hur Hilka dog och att man därmed inte kan döma för mord, det vill säga att hon, du vet, hon hade rent tekniskt sett kunnat typ ramla eller typ begått självmord och han sen bara liksom gjorde det här med kroppen, eller bara, men så. Så är då brottet preskriberat. För att om man då tänker sig att han, det han kan dömas för är typ någon, jag antar att det är någon slags brott mot griftefriden kanske. Det är, alltså den preskriptionstiden för den sortens brott har redan passerat. Och högsta domstolen fastställer den domen och efter det kan Penty alltså återvända hem till skogen, i stugan, i skogen, där han de senaste 12 åren bott tillsammans med sin frus kropp i ugnen. Han kommer aldrig att sätta ihop den här ugnen igen, utan det som är kvar av ugnen står liksom precis så som polisen lämnade 1972. Och som jag förstår det så bodde Penty bara i det andra rummet. Det hade han också gjort även innan hennes kropp hittades. Så hade han bara varit i liksom, han hade typ inte varit i det här stora rummet där hon fanns liksom. Men även efteråt så bodde han då bara i liksom det mindre rummet. Och han drar sig undan allt mer, även om byborna ser honom ibland. Och han går under smeknamnet Frimuraren. 1986 så dör Penty Saarinen och stugan står åtminstone, eller den stod åtminstone kvar 2015. När journalisten Lasse Grönros gjorde en dokumentärserie om ödehus för Yle. Och då var han liksom inne i huset. Det finns alltså massa bilder. Det är, jag är så rädd för ödehus i allmänhet, men det är verkligen fruktansvärt obehagligt. Där hittade han typ, alltså just då att ugnen såg ut exakt som den gjorde när polisen var klara med sina utgrävningar. Han hittade också så här oöppnade kuvert, tipskuponger och kläder. Och han hittar också Hilkas morgonrock, pälskappa och skor.
Fy.
Och jag har inte kunnat se det avsnittet, alltså den dokumentären. Men däremot så har jag läst en artikel som han har skrivit om det här fallet. Den har rubriken Seppos mamma murades in i ugnen och finns då på Svenska Yle. Jag har lyssnat på avsnitt 70 av podcasten True Crime Finland som handlar om mordet på Hilke Saarinen, eller ugnsmordet som det kallades. Jag har även läst en Medium-artikel av Michael East som av någon anledning heter Unsolved Mysteries, The Body in the Oven. Man kan väl säga att det är olöst då för att ingen har dömts, men ja, du vet. Och sen så har jag läst på bloggen The Land of Thousand Lakes som har adressen finishcrimestory.tumblr.com, och sen har jag också läst på Wikipedia.
Wow.
Fan. Mordet på Hilke Saarinen. Jätteläskigt.
Väldigt läskigt.
Och det är så himla rörande med att han letar efter sin så mamma.
Det är fan mycket.
Ja. Ja, det är så jävla, jag vet inte, den typ detaljen. Mm. Att han liksom som typ tonåring behövde vara drivande i den utredningen.
Så sorgligt.
Och så modig och typ ens, eller modig, men att du vet, åka hem till sin pappa och vara så här, men det får vara så här nu för att jag ska
måste
hitta
honom. Måste läsa det. Mm.
Ja.
Det är fint.
Ja, det var mitt fall den här veckan.
Tack Karin.
Tack Anna.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Elizabeth, även kallad Liz, växte upp i Virginia. Hon var kul, smart, utåtriktad. Hon hade jättemycket kompisar och gillade att ha roligt.
Ah, precis som jag.
Precis som du. Men...
Vad tyckte hon om att bada?
Det är som hon gillade. Jag tror hon älskade det.
Ja, jag med.
Men hon hade också en del problem med... Alltså, som man ju har. Hon hade bipolär sjukdom som hon medicinerade för, så att hon inte liksom behövde lida så mycket av den. Men hon själv medicinerade, alltså överdoserade den medicinen ibland också. Vilket såklart inte är bra. Hon använde sig också ibland av andra droger. Liksom inte, som jag förstår så var det liksom inget tungt missbruk, utan liksom mer... Och jag vet inte heller vilka droger, utan det beskrivs som recreational use. Ja. Så. Och hon brukade även skära sig själv. För att, ja. Så att hon liksom var väldigt så här... Ja, hon hade två sidor såklart. Som, man har ju jättemånga sidor. Men hon hade liksom lite kämpigt ibland, får man väl verkligen säga. Mm. När hon var typ dryga 25 år så träffade Liz Matthew. Och Matthew var en del av flottan. Och han blev snabbt förtjust i Liz. De båda två var liksom så här... De hade skitkul. Du vet, det blev en sån whirlwind romance. Och de började dejta då. Men bara några månader efter att de hade träffats så fick Matthew veta att han skulle omplaceras från den här placeringen där han var när han träffade Liz. Han skulle då liksom omplaceras till San Diego i Kalifornien. Men varken han eller Liz var redo att skiljas från varandra. Så Matthew friade till Liz som sa ja. Så liksom de har typ dejtat i knappt ett halvår.
Oh,
och så bestämmer de sig för att gifta sig.
Och för då får man typ så här följa med, det antar att det typ är en sån, att familjen får följa med när någon förflyttas.
Jag antar det liksom, att de ordnar väl för military wives yep. på något vis. Så de gifte sig någon gång under 2010 och sen tar de då sitt pick och pack och flyttar till San Diego tillsammans. Och det här är ju då en helt ny stad för dem båda. Och inte långt efter att de har flyttat så får hon reda på att hon väntar deras första barn. Och ungefär samtidigt som de får reda på att de ska då få sitt första barn så får de också reda på att Matthew ska få en ny placering overseas.
Igen.
Mm. Så hon blir då kvar ensam i den här helt nya stan, San Diego, med då deras bebis i magen. Medan han då åker och tjänstgör i ett annat land.
Mm.
Och när deras första barn, då en dotter, blev det, skulle födas så kom han hem. Och Han var hemma då under en ganska kort period, men ändå så pass lång period så att hon hann bli gravid igen.
Nej.
Han åker ju tillbaka då liksom, eller han måste ju tillbaka till sin placering. Så att hon, du vet, går hemma, typ har inte så mycket mer än då en nyfödd bebis och en bebis i magen. Och han är där liksom.
Åh, jag får panik.
Alltså verkligen. Och
det är en så stressig
situation. Det är så stressigt. Och hon tycker att det är ensamt liksom, såklart. Och hon liksom, det är inte så kul helt enkelt. Så hon typ skaffar sig något så här extra jobb så bara för att typ få träffa människor. Hon, du vet, så här, går runt typ i butiker och pratar med människor för att hon är så här, hon är liksom social, hon vill ha vänner, och det är klart att det är svårt liksom, det är svårt oavsett när man flyttar till en ny stad, men att då liksom, ja, hon är nog ganska
ha
isolerad.
Har nyfödd bebis och var gravid.
Men hon träffar liksom ändå en del nya kompisar där. Bland annat så blir hon jättebra kompis med en kille vid namn Nathan som jobbar i en butik. Och hon bara liksom kliver in i butiken och de börjar prata och så blir de så här dödsbästisar liksom. Inte dödsbästisar, det var kanske ett konstigt ord. De blir jättebra vänner. Men okej, och så småningom då flyttar Matthew hem. Men bara för att han då kommer hem så betyder inte det att deras relation blev bra tack vare det. Utan han har ju då liksom i princip varit borta, alltså hela barnens liksom första år. Och egentligen typ hela deras relation ju.
Relation, ja.
Och hon har då under de här åren som han har varit borta skapat sig ett eget liv ju i San Diego. Där hon och barnen då har sina rutiner och sina sätt att göra saker, du vet. Hon har ju liksom styrt hela skutan själv. Och han då kommer dit och du vet, de ska hitta ett nytt sätt att så här, de behöver liksom ha hittat ett nytt sätt att leva på egentligen, för att du vet så här, du kommer in någon som de typ inte känner, barnen, de vill inte vara med honom och du vet så. Till saken hör också att Matthew inte heller har körkort, så att, vilket jag då reagerade på, för det trodde jag skulle vara ett krav om man skulle jobba inom militären. Känns inte det som det?
Men flottan, han kanske har båtkörkort.
jag tyckte det var så konstigt. Och det känns också som att alla i USA har körkort för att det är så bilburet land. Men okej, du försvarar ändå honom eftersom du inte har körkort. Var det så?
Nej, det gjorde jag inte.
Han har i alla fall inte körkort, vilket också betyder att hon är liksom ansvarig för att göra allting. Du vet, han är total beroende av henne. Hon måste, du vet, köra honom till jobbet, komma och hämta honom på jobbet. Hon får handla, hon får göra alla ärenden, hon får köra barnet, du vet, så här. Jag vet inte om de går på förskola, men hon, du vet, hon måste sköta typ allt i hemmet.
Skaffa körkort.
Ta körkort, ja.
Han, alltså skaffa. Ja exakt, jag menar det. Ta körkort. Skärp dig nu.
Och när de då kommer hem, när de då liksom börjar lära känna varandra i den här nya situationen, eller man säger, för att när de träffades, då var de liksom på samma plats i livet, du vet, de var unga, de gillade att festa, de gillade att ha kul, så här. Nu har de då landat här, de har två barn, och då visar det sig att de har liksom helt olika ambitioner med livet, för att hon, Liz då, hon är mer typ så här. Men bara för att jag vill fortfarande att vi ska göra saker. Jag vill att vi liksom ska resa, du vet, ha kul även som familj. Medan han då mer är så här väldigt nöjd med att jobba, kolla på tv. Du vet, inte göra någonting egentligen.
Ja.
Så det här blir då lite så en schism i deras relation såklart. Och deras relation, den är inte bra. Och de sover i olika sovrum på olika våningar. Och de lever egentligen ganska separerade liv från varandra. Och det hela blir då inte bättre av att Matthew en dag i 2014 säger att hans föräldrar, och, eller hans mamma och hans mammas man och hans syster ska komma och bo hos dem. Och
alltså vi pratar inte hälsa på.
Nej. Komma och bo hos dem. Skräcken.
Åh gud. Alltså förlåt, men hon har det jobbigaste livet jag någonsin har.
Alltså det är verkligen så. Det, jag tycker så synd om henne.
Okej, inte när jag... Men, nej, men det, jag menar nej, inte. Nej, men... Folk har ju fruktansvärt. Men det här är mer typ en, relation, liksom en situation som är så här...
Jobbig. Ja, så mycket ansvar. Socialt och liksom praktiskt.
Knöligt.
Ja. Och hon vill ju såklart inte alls där. Inte bara för att man typ ingen vill ha sina svärföräldrar hos sig hela tiden, men också för att hon typ, de kommer inte så bra överens. Så hon motsätter sig det här. Och hon känner typ så här, jag måste liksom out of this. Så hon känner då att hon måste göra någonting. Så hon anlitar en advokat för att prata om alternativet att skilja sig från Matthew. Och hon pratade med jättemycket vänner om att hon då ville ut ur äktenskapet. Eller ville skilja sig. Och hon pratade då bland annat med den här Nathan då, som hon hade träffat där i San Diego, som var hennes bästis där. Att hon var väldigt missnöjd med sin tillvaro. Och hon var liksom helt enkelt inte lycklig med Matthew. Men så en dag då i oktober 2014 så tänker Nathan så här. Varför har Liz inte hört av sig som hon sa att hon skulle göra? De hade talats vid på söndagen. Och två dagar, och det här var på söndagen var då två dagar innan Matthews familj skulle landa i San Diego. Så de hade typ pratat om det, att hon bara, åh, vad så här, det här suger, vi hörs typ, jag ringer dig imorgon. Och så ringde hon inte. Och när hon då inte hade ringt på två dagar, eller hört av sig, eller svarat, eller vet någonting, så undrade han om allt var bra med henne, såklart. Och han får då inte tag i henne, så han ringer till Matthew för att höra om han vet var Liz befinner sig. Och Matthew är bara så, nej, men jag har inte heller hört från henne på några dagar. Och jag tycker, eller och nu jag då är Matthew. Matthew säger så här, jag tycker inte det är så konstigt, eftersom han visste att hon Nej. Var missnöjd med att hans familj skulle komma. Ändå tar han dit dem, vilket är störigt. Och hon har lämnat förut liksom. Hon har stuckit typ en kväll och inte kommit tillbaka förrän kvällen därpå utan att höra av sig. Hon har gjort sådana saker innan liksom. Så han bara, det här är inte första gången. Jag antar att hon typ håller sig borta för att hon är sur typ. Men Nathan då har ändå så här en dålig känsla, så han ringer då till polisen. Men polisen då gör såklart ingenting med det. Och de är så här, hon kommer säkert hem, oroar inte. Men när hon har varit borta i fyra dagar, och då även Matthew är typ så här, liksom, alla undrar var hon är. Då går polisen ut med en efterlysning av Liz. Mm. Och i samma veva då så åker typ Missing People's Unit hos polisen hem till Liz och Matthew. Dels för att prata med Matthew och då för att gå igenom hemmet för att se om de kan hitta något som verkar ovanligt. Och det finns liksom inga spår i huset som liksom säger någonting om att någonting skulle ha hänt. Hennes bil var kvar hemma och du vet, Matthew är liksom så här, nej men jag har inte sett henne, jag vet inte var hon är. Han säger att det saknas en resväska och han berättar också att han inte kan hitta hennes dator och hennes mobil hemma. Så han tror då, eller han säger till polisen att hon har stuckit, packat sin resväska, tagit mobilen och datorn och sen dragit. Han berättar också att han har hittat hennes dagböcker och han säger också att han har sett att Liz har flyttat alla deras gemensamma pengar, alltså från deras gemensamma konto, till hennes egna konto, bara dagar innan hon försvann. Han lämnar över de här dagböckerna till polisen. Och både polisen och Matthew då tänker att Liz troligtvis har lämnat hemmet frivilligt och håller sig borta på egen frivilja. Och det som stärker det här då är då att hon just har flyttat pengarna. Att de är så, hon behöver ett startkapital för att hålla sig borta. Eller du vet, för att göra försvinna typ. Polisen kan också se att det drogs pengar från Liz konto de dagarna efter att hon har försvunnit. Vilket då skulle stärka deras tes om att hon har försvunnit på eget initiativ. Polisen fick också in flera tips från olika personer som har sett henne på olika ställen. Bland annat typ en pensionerad polis som säger sig ha pratat med henne i en park, att hon har varit så förvirrad och du vet så. Och i hennes dagbok då, som lämnades över av Nathan, så fanns det små korta historier som hon då har skrivit. Som handlar om en kvinna som gift sig med en man, som visar sig vara någon annan hon trodde liksom. Hon är olycklig i äktenskapet och därför har hon då bestämt sig för att lämna hela sin familj, inklusive barnen. Mm. Så hon har då skrivit själv i sin dagbok det då som polisen och Matthew menar att hon har gjort.
Mm.
Och Liz familj och vänner är så här, hon skulle inte ha lämnat barnen. De tycker det är konstigt, men de hoppas ju att de här liksom kort, alltså pengarna som försvunnit från kontot, så här, de hoppas ju att det betyder att hon är någonstans liksom. Men de tycker att det känns väldigt, väldigt konstigt, just för att de är säkra på att hon inte skulle lämna sina barn med Matthew. polisen är ju såklart nyfikna på Matthew och de liksom pratar och förhör honom upprepade gånger. Och han är väldigt tillmötesgående, du vet, han låter dem gå igenom deras hus massa gånger. Poliserna tillåts att plocka så DNA-prov från deras döttrar om de skulle behöva göra, alltså om de hittar en kropp och du vet så behöver göra DNA-matchning och sånt. Han ställer även upp på då ett lögndetektortest som han klarar liksom helt utan problem. Och han var då, han liksom återupprepar sin, han bara, jag är helt säker på att hon har dragit från familjen och håller sig själv runt. Du ser vad hon har skrivit i böckerna. Liksom, han är helt övertygad om det. Och när man liksom fortsätter att gå igenom Liz liv, du vet, prata med folk och igenom henne, du vet, så visar det sig då också att hon har en Tinder-profil. Där, och hennes vänner då bekräftar att hon har skaffat det. Och du vet, någon säger så här, men det var bara en flykt från verkligheten. Snarare än att det var liksom att hon verkligen ville träffa folk och dejta. Medan andra då är så här, ja, men hon ville nog kanske dejta folk. Men polisen är då bara så här, kan hon ha träffat någon på Tinder som sen har gjort någonting med henne? Vi måste liksom veta det. Och det visar sig då att hon faktiskt har träffat flera olika killar på Tinder. Och de utreder liksom, den här Nathan då som jag berättade om i början, han har också blivit förhörd och utredd och du vet sådär. Så att de går igenom typ alla män i hennes liv. Yep. Och bland annat då så har hon träffat en man vid namn Steven på Tinder. Och de har inlett en relation. De är liksom ihop när hon försvinner. Och hon har pratat om den här Steven med sin kompis Nathan. Och hon var så att han har ambitioner med sitt liv. Hon kan prata med honom. Hon tyckte att han var allt som Matthew då inte var. Men Steven vill då absolut inte prata med polisen. Och det är ju lite konstigt så här. Och de utreder honom jättemycket såklart. Du vet så här, gör massa saker och han typ vet, ger lite grann via sin advokat och sådär, men han vill inte liksom vara med i något slags regelrätt förhör. Han är bara såhär, jag vet ingenting om det här. Vilket också är lite konstigt, för typ din flickvän har försvunnit, typ. Prata med polisen. Men polisen får i alla fall reda på att en månad innan Liz försvann så har Liz och Stevens hemliga relation avslöjats. För då hade Liz varit hemma hos Steven. Och Steven visste inte om att hon var gift. Han visste inte om att hon hade barn. Så hon har varit hemma hos Steven. Som bodde ihop med en kompis. Och den här kompisens flickvän hade då sett i Liz bil att det stod två tomma barnsäten i bilen. Så hon är bara, vad fan? Och blir så här jätteupprörd. Och bara, vad har hon, liksom, har hon lämnat sina barn? Du vet, vad har hon gjort? Så hon ringer då till Child Protective Services, som är typ som socialen. Och då har de åkt hem till Liz för att kolla läget typ. Och det är ju ingen fara med barnen, hon har ju inte lämnat dem ensamma. Antingen så var de med Matthew eller så var de med en barnflicka eller så här. Hon är ju liksom en jättebra mamma. Och,
det var väldigt konstigt. Eller du vet bara, hon har två barnstolar här. Så jag ringer SOS.
Jag vet. Men som jag läste någonstans, eller hörde någonstans. Jag var så här, ja, det är lite konstigt. Men det är också sånt som typ händer ju. Alltså, för finns ju människor som är galna, som gör såna saker. Men jag vet,
nej, men det
jag håller med. Lite överdriven reaktion. Hon kunde ju bara pratat med.
Hon var lite dramatisk.
Jag håller verkligen med att det var ett lite dramatiskt beslut att fatta. Hon gör det i alla fall. Men de kan då liksom konstatera att så här, det här är ingen fara för de här barnen. Såklart. Men de berättar också att när de har fått in en sån här orosanmälan så måste de berätta för den andra föräldern. Även om det liksom kom fram till att så här, det är ingen fara. De måste ändå berätta att de har varit där och du vet vad de har fått för orosanmälan och du vet så. Så Liz då ringer till sin kompis Nathan och bara, vad fan ska jag göra? De kommer ringa till Matthew och berätta att det här har hänt. Och han bara så här, du måste bara berätta att du har en relation med en annan man.
Mm.
Så hon gör det då. Och,
men det har Matthew inte berättat i förhör?
Nej. Men när polisen då frågar Matthew om den här händelsen så bekräftar han att så här, ja, det hände. Och han berättar då att han hade varken blivit förvånad eller upprörd eftersom deras relation var som den var. det var liksom, jag tror det verkar då på Matthew som att, ja, vi höll på att göra, liksom, vi var typ inte ihop. Vi bodde under samma tak, vi har gemensamma barn, men jag är liksom inte alls förvånad att hon, det här skedde typ.
Nej.
Men det han sa då var att efter att hon hade berättat så hade hon haft så otroligt dåligt samvete. Så hon hade då skurit sig efter att hon hade berättat det. Och liksom skurit sig ganska illa. Så att det hade liksom blött jättemycket och han hade fått plåstra om henne och ta hand om henne och sådär. Och hon var verkligen liksom skakad efter att ha berättat det här. Och efter det här då så fortsätter Steven ändå, liksom han fortsätter att vägra prata med polisen. Men det betyder ju såklart inte att de inte fortsätter utreda honom. Och de gör massa olika saker, som vi, liksom, jag går inte in i det, men massa olika spår kring honom och sådär. Och till slut så kan de då avskriva honom som misstänkt. De förstår att han inte har någonting med hennes försvinnande att göra. Men det som däremot har hänt under tiden som de utredde Steven var att de hittade flera sms från Matthew i Stevens telefon. Och Matthew hade skrivit saker som typ så här: snart kommer hon behöva ha någonstans att bo för att jag ska lämna henne. Eller typ, du kanske behöver hjälp att bota den där könssjukdomen som du har fått från Liz. Alltså du vet, han har skrivit så här högt och lågt.
Så han var inte så typ oberörd av den här relationen som han påstod helt enkelt.
Exakt så har jag skrivit min nästa mening. Exakt så. Han är verkligen inte alls oberörd eller obrydd över att hon då har en relation med en annan man.
Nej.
Och det här gör ju då att polisen bara så här, okej, okay, Matthew, nu måste vi liksom, det är någonting with this guy.
Yep.
Och vänner då berättar att liksom, de tycker att han har betett sig konstigt perioden efter att hon har försvunnit. Han har, du vet, så här, tagit bort alla poster på sina sociala medier som hade med Liz att göra. Han unfriendade alla hennes vänner. Han stängde av hennes mobilabonnemang. För det var väl kopplat så här, säkert till någon slags familje. Mm. Vilket alla då tycker är skitkonstigt. Eftersom han, om han då vill veta vad hon har tagit vägen, då och bara stänga av hennes telefon.
Ja,
du vet, de tycker det är skitskumt. Och det som då gör det hela ännu konstigare är att, eller jag vet inte om det gör det hela ännu konstigare, men en sak,
en konstig grej
är att 3 månader efter att Liz har försvunnit så flyttar in en ny tjej i deras hus. Och han säger då att det var en kompis som skulle hjälpa till med barnen. Men det blev snart tydligt att det faktiskt var hans flickvän.
Såklart.
Polisen hittade också...
Gud vad förlåt, men vad deppigt att man flyttar in hos sin nya kille. Och han beskriver den som en kompis som ska hjälpa till med barnen.
Åh gud, det är som den där filmen. Har du sett den? He's just not that into you.
Ja, men det är svin länge sedan.
Men du vet, hon som bara så tror att hon co-hostar en fest hemma hos en kille fast hon inte gör det. Så det är min skräck. Att hon bara, I'll just whip up some more guacamole.
Det är min skräck.
Åh gud. Fast mycket, mycket värre. Det här.
Yep.
Ja, i alla fall. Polisen hittade också konstiga köp som hade gjorts med Matthews kort. Samma dag som hon försvann så hade han köpt mattrengöring. När polisen frågar honom om det så säger han att det var för att han ville städa deras smutsiga matta innan hans mamma skulle komma på besök.
Det låter det för sig någonting som man gör i panik innan ens mamma kommer på
Absolut.
Besök.
Absolut, men senare samma månad så köpte han ännu mera mattrengöring och stora rullar plastfolie. Alltså du vet, inte som vanlig matplast utan du vet så här packrullar typ. Och när polisen frågar om det inköpet så säger han att det är för att han ska magasinera sin mammas saker och att de behöver plasta in det. Så det är ju inte helt, det är inte helt sjukt, men det är lite konstigt bara, Nej. Tycker polisen. Och Matthew och polisen har ju liksom ingenting att gå på. De har ingen, det finns inga vidare spår, det finns ingen kropp, det Nej. Finns ingenting. Och Matthew gick vidare med sitt liv då. Han och hans nya tjej fick ett barn och hans familj flyttade så småningom ut. och det fanns inga leads att gå på kring Liz försvinnande. Förstår du? Så polisen har väldigt starka misstankar mot hennes man, men de har inga bevis.
Som i mitt fall.
Exakt.
Det är tyvärr temat.
Mm, det är temat.
Fruktansvärt tema.
Och det är precis. Två år senare hände någonting. Knappt två år senare, ska jag säga, efter att hon har försvunnit, var en man ute och rastade sin hund. Hunden nosade upp något i vattnet. Mm. Och i vattnet hittade man en kvinnokropp iklädd jeans, en stickad tröja och en brun boot. Det visade sig tyvärr vara Liz. När hennes kropp undersöktes så hade hon droger i blodet, men inte i dödlig dos. Och, utan det visade sig att hon hade ett flertal sticksår i kroppen. Så hon har alltså blivit mördad med ett vasst föremål. Hon hade också blivit slagen, kunde man se, på hennes huvud innan hon dog.
Mm.
Det som var lite märkligt när de hittade kroppen var att den var i ett så pass bra skick, eller vad man ska säga.
Ja, om den hittas i vatten.
Ja.
Efter två år, det är ju skitkonstigt.
Exakt. Den kan inte ha legat i vatten i två år. Och det som också är väldigt konstigt är att den rättsmedicinska undersökningen visade att hon hade blivit mördad max 2 månader innan hennes kropp hittades.
Va? Va?
Mm. Och polisen har ju hela tiden haft teorin då att hon har mördats precis då hon har försvunnit.
Ja, ja.
Men de säger då, nej men 2 månader max har hon varit död.
Va fan?
En annan märklig sak var att samma dag som Liz kropp hittades kom det en flyttfirma till Matthews hus för att packa ihop alla hans saker. För han skulle flytta med sin tjej, deras nya barn och han och Liz 2 döttrar till Maryland. 3 dagar efter att hon hittades hade han lämnat huset.
Yep.
Och polisen hade ju hela tiden, eller hade ju, men polisen hade hela tiden liksom sagt att så här, den dagen huset är tomt så vill vi in igen. För det kanske är någonting jag missat.
Mm.
Så när han väl flyttat så bestämde sig polisen för att återigen ge sig tillbaka till huset och göra en grundlig genomgång av det. För att se om de hade, liksom, kan hitta någonting nytt.
Mm.
Och när de kommer in då så reagerar de först på att de tycker att det luktar illa i garaget. En person uttrycker det som att det var the smell of death där inne. Sen går de vidare upp på vinden, för där har de då inte letat så noggrant innan. Men den här gången då så bestämmer de sig för att gå igenom det helt sjukt noggrant. Alltså vet, de så här, river ut isolering, gör massa sådana saker. Och till slut så hittar de då en kniv. Mm. Och det är en sån liksom klassisk militärkniv, beskrivs det som. Och den ligger liksom ordentligt gömd. Det är inte så att någon bara tappat den, utan de liksom letar och hittar den. Och den här kniven undersöks då. Och på kniven så hittar man Liz blod på äggen. Och på handtaget till kniven så hittar man både Liz och Matthews DNA. Så nu är det bara så här, vi har hittat mordvapnet. Låt oss plocka in Matthew. Så Matthew ställs till slut, 3 år efter att Liz har försvunnit, ställs han inför rätta. Det är jättemånga som vittnar i rättegången. Bland annat så vittnar flera av Liz kompisar. Och de berättar då att hon har berättat för dem att Matthew var hotfull, våldsam och dominant mot henne. Vid åtminstone ett tillfälle så har han misshandlat henne. Och åklagarna menar då att det som har hänt är att när Matthew har förstått att Liz ska lämna honom, så har han helt enkelt mördat henne. Jag vet, det är fruktansvärt. Men försvaret menar då att så inte alls är fallet. De fortsätter att hävda att hon har försvunnit av egen fri vilja. Och de säger att blodet som man hittade i hemmet var på grund av att Liz då skar sig själv.
Mm.
Att det fanns bådas DNA på kniven var på grund av att Matthew först haft den när han tjänstgjorde i militären. Och sen när han har kommit hem så har då Liz använt den som redskap när hon fixade i hemmet.
Mm.
De menade, alltså Matthews försvarsadvokat är så punchable. Men de hävdar då att det är befängt att han skulle behållit mordvapnet om det var då kniven som han mördat med.
Mm.
De säger att liksom, det mest rimliga att göra när man har ett mordvapen är att göra sig av med det. De drar såklart även upp hennes psykiska ohälsa, hennes självmedicinering och hennes droganvändning och det faktum att hon hade flera olika utomäktenskapliga affärer.
Mm. Yeah.
De säger då att hon har lämnat frivilligt och anledningen till att det då inte fanns några spår från henne var för att då hon har skapat sig en annan identitet, ett helt annat liv. De säger vidare att hon har levt så i 2 år innan någon annan som hon då har träffat under de här åren, eller innan, har till slut mördat henne. För som du minns så visade ju rättsundersökningen att hon hade dött max 2 månader innan hon hittades. Polisen då, eller åklagarsidan, har vittnen som hävdar att det faktum då att det bara såg ut som att hon hade dött 2 månader innan hon försvann, eller hittades, var för att Matthew hade förvarat henne i frysen hemma i 2 år innan han till slut, samtidigt som han skulle flytta till Maryland, gjorde sig av med hennes kropp i havet. Platsen där hon hittades var liksom väldigt nära där Matthew och Liz hade bott tillsammans. Det var flera personer då som vittnade för att vittnade om att hade hon varit nedfryst så hade det liksom stoppat upp förruttnelseprocessen. Och det hade då kunnat liksom se ut som att det bara var 2 månader sedan hon dog. Matthew och hans försvar menar att det inte alls är rimligt att han skulle ha kunnat hålla henne gömd i sitt hem under så lång tid. Dels för att han hade sina föräldrar, sin syster, sin flickvän, 3 barn där och att polisen hade varit hemma hos dem så många gånger och liksom tittat igenom olika utrymmen i hemmet och sådär utan att hitta någonting.
Mm.
Och Matthew döms så småningom till 16 år i fängelse för second degree murder på Liz. Och exakt vad som hände med Elizabeth Sullivan, Liz, kan man såklart då med säkerhet inte säga. Även om jag då vet vad jag tror och att det är så otroligt sorgligt och fruktansvärt.
Oh.
Så hemskt.
Men det är också ett så märkligt fall. Alltså det är så många liksom saker att rätta ut eller så många frågetecken
alltså, kring
många
olika saker. Så.
Alltså bara det här att när de väl hittade att hon liksom inte kunde ha legat i vattnet längre. Alltså det är ju hur konstigt som helst.
Det är så konstigt.
Allting är ju jättekonstigt.
Mm. Jag vet.
Åh, gud. Det känns som ett sånt fall man kommer liksom bära med sig.
Ja, jag kände också det. Så jäkla sorgligt.
Så sorgligt. Ja. Mm. Vad har du haft för källor?
Jag har läst Former Sailor Who Killed Wife Hid Frozen Body for 2 Years Sentenced to Prison for Murder på Fox 23, skriven av Crystal Bonvillian. Elizabeth Sullivan was killed and kept in freezer for 2 years by husband på Heavy.com, skriven av Carolyn Warnock. Where Are Matthew and Liz Sullivan's Kids Now på Cinemaholic, skriven av Kriti Mehotra. Ett avsnitt av Dateline som heter Secrets by the Bay och Ex-Navy Man Who Brutally Murdered Wife in San Diego in 2004, sentenced på NBC San Diego, skriven av Monica Garski och Christina Bravo, och Evil Acts of Man Whose Wife Vanished Were Uncovered When He Had to Move House på The Mirror, skriven av Gail Shortland.
Bra jobbat, Anna. Tack
bra jobbat, Karin.
Och bra jobbat er som har varit med oss genom ytterligare ett superdrabbande avsnitt.
Verkligen. Tack för
och
allt.
Nu är vi tillbaka i varje vecka-rutinen som vanligt.
Så mysigt.
Så vi hörs nästa vecka helt enkelt.
Det gör.
Eller hur? Det känns bra.
Gå
och
njut av din semester, Karin.
Nu blir det pool-utmaning för hela slanten.
Älskar det. Lycka till.
Okej. Okay.
Hej då.
Puss, puss, hej.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.